Den här tiden på året är, som vi alla vet, den allra mörkaste perioden. Antalet timmar när solen med nöd och näppe orkar sig över horisonten närmar sig nu minimum. Advent är mörker och kyla, sjöng man ibland i en gammal barnsång. Samtidigt som vi påminns om ljuset hela tiden. Förra helgen samlades flera tusen Linköpingsbor på Stora torget för att inviga adventsstad, eller vinterstad i ljus, som lyser upp delar av innerstan nu. Och i onsdag så kom den dramatisk nyhet framåt kvällen. Det var ett eldklot som hade setts över himlen och lyste upp delar av Östergötland och södra Sverige. Men vad var det frågan om egentligen? En nödraket, trodde några, och ringde SOS Alarm. Sjö- och flygräddningscentralen blev nedringda av undrande människor. Det isade till i magen när jag såg det, uttryckte någon i korren. Jättehäftigt, sa någon annan. Tycker det så otäckt ut, sa en tredje. Alltså, det dröjde inte länge innan nyheten kompletterades. Ljusfenomenet visade sig vara en så kallad bolid. Det handlar helt enkelt om en rymdsten som hade kommit in i atmosfären och som hade brunnit upp. Och redan på torsdag eftermiddag så var den här nyheten rätt så långt ner i flödet av andra nyheter. Och tillvaron fortsatte att tuffa på, ungefär som om ingenting hade hänt. Men ljuset berör och ljuset fascinerar. Och i söndag så inledde vi adventstiden. Vi tände levande ljus. Vi påminner oss om att ljusets högtid, julen, står för dörren. Och här i Johanneskyrkan så läste vi profeten Jesajas ord. Kapitel 9, vers 2, där det står: det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Det här var ord som profeten Jesaja nedtecknade många hundra år innan orden skulle komma att uppfyllas. Ord som vittnade om ett stort ljus som skulle stråla fram. Ord som ingav hopp, men som också väckte många frågor. Vad betyder det här egentligen? Och när skulle det här komma att uppfyllas? Tiden gick och vad händer egentligen? En man som levde med det här hoppet var Simeon. När han kommer in i bilden så är han en gammal man. Evangelisten Lukas beskriver honom som en rättfärdig och from person. Och det står att han väntade på Israels tröst. Och det står berättas att helig ande var över honom. Och den helige anden hade uppenbarat för Simeon att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Simeon levde alltså med övertygelsen om att han skulle få se det som profeterna hade vittnat om. Och det skulle han få göra under sin livstid. Och det står att den övertygelse som han bar på hade han fått av Gud själv. Det var Gud som hade ingett honom det här hoppet. Men jag kan inte låta bli att fundera på hur tankarna kan ha gått hos denne gamle man. Hur trodde han exempelvis att det här hoppet skulle uppenbaras för honom? Och tvivlade han någon gång på om han hade uppfattat saker och ting rätt? Eller slogs han någon gång av tanken att jag kanske har inbillat mig alltihop? Jag menar, han var ju inte den första som hade väntat på Herrens Messias. Han var ju inte precis någon ungdom längre. Men det står att han ledd av anden gick till templet. Och när Josef och Maria kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, så tog Simeon honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Men tänk er själva. Vilken glädje och vilken lättnad han måste ha känt. Nu händer det. Det är ingen tvekan. Han inser direkt. Kanske visslar en liten trudelutt. För äntligen var det verklighet. Det som han dittills bara hade hoppats på. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Nu strålar ljuset fram. Ungefär ett halvår innan hade en annan pojke fötts. En pojke som växte upp och precis som Simeon hade Gud lagt ner en visshet i hans liv. Att han också skulle få se Gud uppenbaras. Om honom skriver evangelisten Johannes att det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Den Johannes som omnämns här är Johannes döparen. Och han var kusin till Jesus. Han samlade stora folkmassor omkring sig. Han hade egna lärjungar. Sådana som följde honom. Som lyssnade på honom. Som såg upp till honom. Men Johannes var hela tiden på det klara med vilken hans plats var. Det var inte han som var Herrens Messias. Han sa om sig själv att jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Som profeten Jesaja har sagt. För själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Men så händer det. Jesus kliver fram i offentligheten. Och han gör det med anspråk om att faktiskt vara den som han har väntat på. Att det faktiskt är han som är Herrens Messias. Det som Simeon hade bekräftat när han höll den lilla Jesus i sin famn. Och den text som vi mot denna bakgrund ska stanna upp inför idag hittar vi i Johannes evangeliets 8:e kapitel och den 12:e versen. Där står det så här. Att sedan talade Jesus till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag är världens ljus, säger Jesus. Och bara de första orden, jag är, slog an någonting som klingade välbekant hos åhörarna. Jag är var nämligen Guds egen namn i Gamla testamentet. Eftersom Guds namn ansågs för heligt för att uttala. Jag är antyder alltså att Jesus har gudomliga anspråk. Och när han dessutom säger att han är världens ljus, ja då understryker han bara detta faktum. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram, hade alltså profeten Jesaja förutsagt. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel, som Simeon hade uttalat. Jesus som var det sanna ljuset som ger alla människor liv och som skulle komma in i världen och som Johannes döparen hade vittnat om. Nu stod han där mitt i Jerusalem på kvinnornas förgård. Den plats där alla israeliter var välkomna. Och när Jesus uttalar de här orden så gör han det i direkt anslutning till den stora lövhyddefesten. Vad har det med saken att göra, kanske du tänker? Jo, den stora lövhyddefesten var en av de stora judiska högtiderna. Det är en högtid som firas en gång om året. Där den stora ljusfesten var ett återkommande inslag. Och just kvinnornas förgård fylldes under denna fest med ljus. Jättelika kandelabrar tändes. Folk sjöng och dansade genom hela natten. Och det står berättas att hela Jerusalem lystes upp under festligheterna. Men nu var festen över. Ljusen hade slocknat. Vardagen hade återvänt. Då stiger Jesus fram på samma plats och uttalar dessa ord: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Tanken svindlar. Vad säger han? Ja, vad är det han säger? Jag är världens ljus. Visar att hans anspråk saknar gräns. Att han menar att han angår alla. Och den som följer honom ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är väldigt stora anspråk. Kanske inte så konstigt att de judiska ledarna reagerade som de gjorde. Att de instinktivt konstaterade: stopp ett tag nu. Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. För även Johannes döparen, han som så frimodigt och ödmjukt hade vittnat om Jesus, kom faktiskt till en punkt när han var tvungen att få veta om det Jesus sa verkligen gick att lita på. Om det faktiskt går att vila hela sin livstyngd på honom. Men allt står och faller med denna enda fråga: är det sant? För på ett annat ställe i evangelierna står det berättas om hur Johannes fängslades. Och när han satt fängslad så sände han bud till Jesus med frågan: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och man kan riktigt känna oron hos Johannes. Har det varit värt allting? Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Men man förstår också att Jesu ord lugnar honom. För det Jesus säger är: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Budskapet var tydligt. Genom att visa på vad han gjorde så visar samtidigt Jesus också vem han är. Att ord och handling är samstämmiga. Och när Jesus uttalar orden: jag är världens ljus, så har han redan flera gånger kommit just med ljus till enskilda och till större grupper. Den händelse som utspelar sig precis innan och som återges i Johannes evangeliet är den om kvinnan som har begått äktenskapsbrott, som har ertappats på bar gärning, som har släpats fram framför Jesus, och de judiska ledarna är tydliga: hon ska stenas. Vad säger du? Men där Jesus får den uppretade massan att lägga ner sina stenar. Och den ertappade kvinnan att få upprättelse. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus kommer med ljus. Ljus som inger hopp. Ljus som ger vägledning. Jag bekräftas som den jag är. Och inser samtidigt mitt beroende. Ett beroende av honom som ger mig livets ljus. Han som är världens ljus. Och ljuset kom att spridas som en löpeld. Trots motstånd, trots förföljelse, så bröt ljuset fram allt mer. Från den tidiga kyrkan och fram till våra dagar. I mötet med Kristus, med världens ljus, har män och kvinnor genom årtusenden fått uppleva att hoppet tänds. I mötet med honom har livet fått en ny riktning. Vi fick höra Charbels vittnesbörd. Fantastiskt. Och viktigt tror jag för oss. Att få ta del av en sån berättelse. Där Charbels möte med Jesus fick bära honom genom stormarna på Medelhavet. Och genom stunder av total ovisshet. Och hur de erfarenheterna idag har fört honom fram till den punkt när han har fått förenas med Jesus i dopet. Det ljus som tändes för 2000 år sedan lyser fortfarande med full kraft. Det är inte en flämtande låga som vi måste skydda med våra händer för att det inte ska blåsas ut. Det är inte ett blås på himlen som försvinner lika snabbt som det kommer upp. Det är det ljus som ger världen liv. Och som lyser oavsett hur mycket det stormar i våra liv och över hela vår värld. Ett ljus som lyser oavsett om man längtar till julen. Eller om det knyter sig i magen bara man tänker på det. För Jesus är världens ljus. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du är världens ljus. Tack för att vi får lita på att du är den du utger dig för att vara. Tack för att du ger oss livets ljus så att våra liv får en mening, får ett hopp. Tack Herre för att du och bara du har gjort detta möjligt. Din är all ära i evighet. Amen. Jag ska